Tack, Herre, att du vill säga någonting till oss som kan vara till hjälp för oss. För med den här stunden, i Jesu namn. Amen. Är det någon här som gillar att gå promenader, att vandra? Hand upp. Ja, jag tror inte ens det är hälften faktiskt. Det är lite min fördom med Marianne Lundare att man tar hellre bilen än gå promenader. Förra veckan så var jag på ett bröllop och i beskrivningen av gästerna så stod det om mig att jag gillar att gå promenader. Jag visste inte hur de fick reda på det, men å andra sidan så är jag nog, det är nog lätt att se för jag brukar gå runt här. Jag tänker med benen, så funkar jag. Men kanske inte alla av er här då. I den här texten som vi hörde Hanna och Edith läsa så beskrivs två av Jesu lärjungar. Lärjunge är lite krångligt ord, man kan säga lärling eller elev. Och de vandrar just från Jerusalem till en by utanför Jerusalem som heter Emmaus, som var ungefär en mil utanför. Och de var förmodligen på väg hem. Och ibland så kan vi ju beskriva livet som en vandring. Och i Bibeln så används att vandra som en symbol för att ha gemenskap med Gud. Man kan tala om att vandra med Gud. Men också som en symbol för vår livsstil, hur vi lever. Man kan tala om att vandra i sanning till exempel. Och i den här berättelsen så får vi veta att Jesus närmade sig de här vandrarna, de här lärjungarna som var på väg mot Emmaus. Emmausvandrarna kan man kalla dem. Jesus närmade sig dem. Han vandrade med dem. Men trots att de var lärjungar till Jesus och hade säkert känt honom under längre tid så kände de inte igen honom när han gick med dem. Och tänk om det kan vara så att Jesus närmar sig dig, vandrar med dig i livet, men du känner inte igen honom. Du märker inte att det är han. Kan det vara så? Du kanske är här som inte tror att det finns någon Gud. Du kanske inte tror på den kristna varianten av Gud eller Jesus. Du tror inte att Jesus är uppstånden och lever idag. Eller så är du här som tror det. Men du märker inte just nu att Gud och Jesus är så verksam i ditt liv. Du märker honom inte så påtagligt. Eller kanske själva verken så känns han långt borta. Och du undrar var han är någonstans. Varför han inte griper in. Eller så märker du att han är där. Det kan vara olika. Och jag tänkte att vi skulle göra ett litet experiment här. För säkerhetsskäl, nej men för säkerhets skull så tänkte jag att om du vill göra experimentet så kan du ta av dig dina glasögon om du har det. Det låter ju allvarligt det här men det är inte så allvarligt. Och så kan du ta din hand om du vill. Och medan du tittar, lägga din hand så här på ögonen. Och så tittar du samtidigt och lägger den så nära du kan. Och då har jag en fråga till dig. Ser du din hand tydligt? Är det någon som ser handen tydligt när det gör så? Ni kan ta ner handen och ta på er glasögon om ni vill. Är det någon som såg handen tydligt? Nu har inte jag glasögonen på mig här, men jag måste... Var det någon som räckte upp handen? Jag tror Joel räckte. Tyckte du att du såg handen tydligt? Såg du hela handen? Nej. Men du kanske har bättre syn än vad andra har. Det är bra. Men de flesta verkar inte se handen så tydligt när ni hade handen så. Varför såg ni inte handen så tydligt tror ni? Vad är anledningen? Är det någon som vågar svara? Precis. Den är för nära för att kunna se den. Och när du inte märker Jesus och Gud i ditt liv och inte ser honom, kanske behöver det inte vara ett tecken på att han inte finns eller att han inte är där. Kanske är det tvärtom. Han är för nära så du ser honom inte helt enkelt. Så var det ju texten. Jesus var där. De hade nog tänkt att han inte ens levde, för han hade dött på ett kors. Men han var närmare än vad de trodde och därför såg de honom inte. Tänk om en Gud är lika nära som det lilla fostret är i mammans mage och lika nära som mamman är fostret. Tänk om Gud är lika nära dig. För ett foster kan jag tänka mig, jag vet inte hur mycket foster tänker på det, men att det kan vara svårt att veta, liksom, var är mamman någonstans? Svårt att se mamman. Men mamman kan ju inte vara närmare fostret. Fostret är ju i mamman. Och det är också svårt med ett foster att veta vad är fostret, vad är barnet, vad är mamman? Till exempel navelsträngen. Är det mammans? Är det barnets? Eller både och? Tänk om Gud är närmare och mycket mer involverad i ditt liv än vad du tror. Han kanske är så involverad att du inte riktigt märker honom. Och att det är svårt att avgöra vad det här är en naturlig händelse. Eller var det Gud? Var det min tanke? Eller var det Gud? Bibeln beskriver också att Guds favoritredskap, det är människor. Han använder människor hela tiden. Man kan undra varför gör han det. Det är ju ganska osmart kan det kännas som. För människor är bristfälliga. Men han gillar att använda människor. Och därför kanske det är extra svårt att avgöra. Var det här en människas omsorg? Eller var det Gud som skickade den här människan för att visa omsorg mot mig? Ja, det är inte alltid lätt att avgöra det här. Men tänk om Jesus och Gud är mycket närmare i ditt liv än vad du tror. När Jesus vandrar med de här Emmausvandrarna så undrar han vad de går runt och pratar om. Och det de pratar om är ju det som han var huvudperson i, det han hade gått igenom. Men ändå så frågar han vad de pratar om och de blir ju jätteförvånade. För det borde ju alla känna till. Jesus kände till det, han visste vad som hade hänt. Man kan ju tycka han kunde ju berätta då för dem. Men istället så ville han att de skulle berätta själva. Och de fick vräka ur allt det där jobbiga de hade varit med om den senaste tiden. Att Jesus som hade varit deras lärare, deras hopp som de hade satsat hela sitt liv på, dör brutalt på ett kors. Och allt deras hopp bara grusas. Och det här fick de berätta och prata av sig. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig är det så här. När jag har virus i min kropp så är en vanlig väg att få ut det här viruset är genom att hosta. Genom munnen kommer det där jobbiga i kroppen ut. Jag tycker det är väldigt opraktiskt. Jag hade önskat att det skulle ske på ett annat sätt. Jag tycker det är ganska jobbigt. Och för att inte tala om när vi är magsjuka, men det ska vi inte gå in på. Men ofta är det genom munnen som det där jobbiga kommer ut. Så är det också när vi har gått igenom något jobbigt. Då får vi ut det jobbiga genom vår mun. Genom att berätta det. Och det fick de här Emmausvandrarna göra. Och Jesus, han vet redan hur du har det, vad du behöver. Så egentligen skulle ju inte du behöva berätta. Men jag tror för din skull så vill han att du ska berätta. För att du ska få ut det där jobbiga. Han vill lyssna på dig också. Och så vidare. Och du som kanske är här och känner att Gud känns, Jesus känns långt borta och du undrar vad han är tyst till och med. Jag vet inte, men tänk om det är så att när han är tyst så är han det för att han vill lyssna på dig. För att han vill höra att du ska få berätta, du ska få prata av det. Det är ju faktiskt de människorna man vill ha när man har det som värst. Det är inte predikanterna, de som säger hur det ska vara. Då vill man ha de som lyssnar. Tänk om det är just det han vill, att du ska få börja berätta
och prata av det jobbiga. Och till Gud och Jesus får man vara superärlig. Man får säga att man är besviken på honom, att man är arg på honom. Han tål att höra det. Och när man har fått vräka ur det där så kan han också leda en vidare. Så tänk om det är så, när han är tyst, känns långt borta, då ska du få prata. Precis som Emmausvandrarna fick göra. Men så är det också så att han vill hjälpa oss att få upptäcka honom mer. Och då finns det två hjälpmedel till det som vi ser i den här texten. Och en av dem är ganska lik det som Emilia och Otto sa när det gällde hur man kan lära känna Jesus. De pratade om att närma er Gud så ska han närma sig er och ge Jesus utrymme. Och det är det andra hjälpmedlet. Men jag ska först berätta om Bibeln. Den finns ju med här i den här berättelsen. För Jesus förklarar för de här Emmausvandrarna vad som stod om honom i alla skrifterna. Där skrifterna är ett uttryck för Gamla testamentet. En text som var skriven långt innan Jesu tid. Och ändå kunde han säga att skrifterna, Gamla testamentet, handlade om honom. Profetier, förutsägelser som handlade om honom. Det som pekade fram till det Jesus skulle fullkomna. Så han berättade om det. Men också, vi har ju också Nya testamentet som handlar väldigt mycket om Jesus. Där kan vi ju definitivt lära känna Jesus. Så jag skulle säga att Bibeln är den bästa källan att få upptäcka Jesus. Att lära känna honom. Veta hur han handlar. Att avgöra vad det är Gud och vad det är inte Gud. Bibeln är en viktig källa till det. Och det visste Jesus. Han förklarade Bibeln för dem för att de skulle förstå vad han var mitt i det hela. Och så kommer vi till andra hjälpmedlet. Som har med det här som Otto och Emilia var inne på också. Andra hjälpmedlet att upptäcka Jesus. Det är att bjuda in honom i ens liv. Och att umgås med honom. Ha gemenskap med honom. Att närma sig honom. Att ge honom utrymme. Och det är fantastiskt med Jesus som vi ser i den här berättelsen. Det är att Jesus tvingas inte på någon överhuvudtaget. Han väntar på en inbjudan. Och vi är fria om vi vill bjuda in eller inte. Och det står ju om Jesus när de hade kommit till Emmaus. Och närmade sig Emmaus. Så ser det ut som att han vill gå vidare. Och då kan man ju tänka sig, är det ett tecken på att han vill överge dem och att han inte bryr sig om dem? Nej, jag tror snarare det är ett tecken på att han inväntar deras initiativ. Att de ska närma sig honom, att de ska söka honom, att de ska inbjuda honom. Och när de inbjuder honom, för det gör de, säger Herre, stanna kvar hos oss. Och det börjar bli sent och så vidare. När de bjuder in honom, då kommer han ju. Då är han med dem. Och då delar han en måltid med dem. Och det här med måltid, att äta tillsammans, det var ett uttryck i den kulturen men också lite grann i vår kultur för gemenskap. Så Jesus, han, när han blev inbjuden och när han delade gemenskap med dem, då hände något. Då öppnades deras ögon och de såg att det var Jesus som hela tiden hade gått med dem, som hade vandrat med dem, hade lyssnat på dem. Så när vi bjuder in Jesus och när vi är med honom, har gemenskap med honom, då lär vi känna honom. Då vet vi hur han handlar. Då lär vi känna vad som är Jesus och vad som inte är. Då kan vi upptäcka honom tydligare i våra liv. Kanske inte att vi kommer se honom fysiskt, men vi kommer kunna upptäcka hur han verkar i våra liv. Och jag ska avsluta med ett bibelord. Ett annat bibelord. I Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20 så står det så här. Det är Jesus som säger det. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus, han knackar på ditt liv. Och du är helt fri om du vill öppna eller inte. Men om du öppnar, då vill han komma in och då han vill dela gemenskap med dig. Hur ostädat och sunkigt det än är i ditt liv, så vill han komma in. Han vill till och med hjälpa dig att städa, om du tillåter honom till det. Ska vi be tillsammans. Jag tackar dig för att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vi kanske kan uppleva dig ibland. Jag ber för särskilt för den som tycker det är jobbigt att du känns långt borta. Jag ber om frimodighet att få berätta om allt man känner, att be om hjälp, men också berätta sina besvikelser och det man är rädd för det man brottas med. Och så ber jag att du ska få ge oss nådan att få upptäcka dig, hur du redan verkar i våra liv. Och tack för att när vi bjuder in dig, då kommer du. Men tack för att du inte tränger oss dig på, utan du inväntar vår inbjudan. Tack för det. Amen.